Välkomna till veckans spaning med Ljungdahl, Ginghede och Broddare. Och välkomna till avsnitt 100.
100.
En liten fanfar här, ja, kanske.
Det kan vara.
Mister kanske Dr. Död, precis, kan slänga in. Mm.
Avsnitt 100. Har du verkligen räknat rätt, Ljungdahl?
Nej. Jag litar blint på de olika typer av tekniska prylarna. Nej, men alltså det är helt sjukt. Den kunde vi inte se komma. Det här har vi ju varit inne på tidigare, att vi trodde ju faktiskt aldrig att det skulle, framförallt inte att vi skulle få till 100 avsnitt på dryga året, men att vi skulle ha så jävligt mycket att säga.
Ja. Ja. Ja, det är ju hisnande på något sätt. Det här är ju. Men alltså det är ju som att har vi dammat av liksom en vecka och vi går in i nästa, då är det ju som att veckan innan är liksom bara som bortglömd. Ja, då tar vi ett nytt ämne.
Nej, det finns inte längre.
Nej.
Nej, och nu har jag upplevt någonting problematiskt. Och det är att vi kommer på saker som, fan, det här kanske vi skulle kunna belysa lite mer. Mm. Oftast finns det ett embryo i vår inbox med folk som har önskningar.
Ja.
Och sen så tänker jag att det där kan vi nog brodera ut. Nu har vi gjort så många avsnitt så att jag har inte koll längre. Då brukar jag ju fråga dig. Du, har vi pratat om, det kan vara något juridiskt eller någonting. Ja, har vi inte varit inne på det? Men nu har vi ju en livlina. Och det är ju att vi har ju två damer. Våra, de som driver fanklubben på Facebook. Dels är de ju båda Rain Man.
Ja, alltså man blir lite orolig ibland för deras mentala befinnande, höll jag på att säga.
Ja.
De besitter ju extra normala resurser.
Ja, det gör de. Mm. Dels så har de ju också, är de ju, de har ju stenkoll för att de har lyssnat väldigt noga. Men, nu ska du få höra, det här vet inte du.
Nej.
Jag fick ju, de är nämligen chef för det här bingot som håller på och fortlöper nu där, som just är fram till 23 april.
Mm.
Då skickade de skärmdumpen till mig igår. Bara kolla, vi har gjort. Och så sa de, skrev de någonting som jag inte förstod. Och sen fick jag en massa skärmdumpar på ettor och noll. Jag fattade absolut ingenting.
De har gjort en algoritm.
Då har de ju byggt sånt jävla datorsystem. För att de ska kunna slumpa.
En slumpgenerator.
Alltså på något sätt ska det hjälpa dem i rättningssituationen av bingot.
Uh-huh.
Och så har de gjort en sökordslista för alla avsnitt.
Nej, men
för jag frågar ju alltid dem och säger så här, du, har vi pratat, hur mycket har vi pratat om handfängsel? Nej, då tar de fram det.
Nej, men alltså sluta.
Jag älskar dem.
Vilka genier. Såna, och vilken genier. Hjälp.
Och sån jävla, nu har jag ju döpt om dem till back office.
Ja, herregud.
De är HR, de är dörrvakt, de är bouncer och de är back office.
Ja, och jag tänker så här, omvänt så skulle ju den där algoritmen eller listan då kunna hjälpa till i liksom frågan, vad behöver vi prata mer om? Då kanske hon säger så här, nu ser jag att på radiobilar här så är det väldigt, väldigt låg stapel. Så om ni skulle kunna tänka er ett avsnitt på tema radiobilar.
Geni!
Ja, eller hur?
Men de är ju bara gräddan av vår lyssnarskara. Så här är avsnitt 100, kan vi ägna någon minut åt att säga vilken jävla underbar samling människor som vi har fått med oss i den här poddcirkusen.
Ja, och det var väl, det är också en sån här sak som jag inte tror att varken du eller jag såg komma riktigt. Alltså det är klart att vi hade ju förhoppningar om att människor skulle uppskatta det vi hade att säga. Mm. Men allt det här utöver, den kärlek vi får och den respons och uppskattning och tid som människor lägger på att förmedla det. Mm. Och hur fina de också är mot varandra. Alltså det är ju, ja, man blir ju så glad och stolt verkligen.
Och vi får faktiskt en hel del, nu har vi lärt känna ganska mycket podd, vi har ju en del poddkompisar som driver lite olika poddar och som säljer merch och lite så. Och vi får ju väldigt ofta så här, vad har ni gjort egentligen med ert gäng? För det är lite så här sektvarning. Misstolka mig väldigt rätt här nu. Men ni har sån himla tät och fin kontakt. Det är ju så här, du och jag investerar ganska mycket tid i att svara på, att vara på allt, att vara tillgänglig, att vara inkluderande. Vi läser ju i fan i mig allt,
ja,
även om vi nu har passerat gränsen för att vi hinner svara på allt. Utan det kan vara att man man är på toa lite längre någon gång. Det är ungefär där tiden finns.
Ja, men det är, ja, exakt. Exakt.
Men vi plockar ju också mycket av inspirationen, mycket av önskningarna och sådär från våra lyssnare. Vi får ju höra väldigt fint att vi ofta har bra ton, men det har banne med även våra lyssnare.
Ja, verkligen.
Vi får rövhattar och foliehattar och andra typer av skithattar.
Ja, men och sen tror jag så här att, för vi är med i lite olika forum där man diskuterar det här med poddskapande och att, hur det är att driva podd och sådär. Mm. Och det jag märker att vi har förstått, men som kanske många andra inte har, det är ju att hela konceptet för att lyckas få en podd att utvecklas och växa bygger ju på att man värnar sin lyssnarskara.
Mm.
Alltså podden är ju lyssnarna. Så enkelt är det ju. Har vi inte med oss dem och är nära dem, då kommer ju inte liksom podden heller kanske leva vidare. Så är det ju.
Man kan köra en pojkbands metafor här. Det finns ju någon, ibland lite unga grabbar som slår igenom som kanske skulle vilja ha en lyssnarskara, men som fick 30 000 skrikande 11-åriga tjejer.
Ja.
Det kanske inte var deras de som de absolut vill vara hetast i, men nu var det de du fick och då skulle du vara jävligt rädd om dem.
Ja, verkligen.
Vi har ju en väldigt spretig skara personer.
Ja, men det är det som är härligt också. Oh. Mm. Det är det man älskar.
Men Anna, om du får säga dem. Jag skulle vilja veta, förlåt, avbröt jag något?
Nej.
Jag har fråga, om du får välja en sak som har gjort dig mest stolt i poddsammanhanget nu.
Mm. Och då får jag inte välja liksom själva produkten naturligtvis. För att jag måste ju säga att själva podden som sådan har ju blivit lite som mitt andra barn. Alltså den känns ju som en avkomma som man vill nära. Ungefär som att jag sticker till min son ett mellanmål ungefär.
Ja.
Lite på den
nivån. Jag är då din bråkiga syster.
Ja. Ja, så är det. Men det, alltså, du gör ju familjebilden då komplett också. Mm.
Men nu ska du välja en sak som du är stolt över.
Alltså jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt stolt över våran nominering till Guldpodden. Den gjorde mig väldigt stolt. För det var lite så här en bekräftelse på att det vi gör är rätt och uppskattas av väldigt många. Och det har skett ganska snabbt också. Men jag blir lite tagen på sängen för att vi har ju, det är ju så många saker som har passerat som jag vet att jag känner mig stolt över. Så att det är säkert många, många fler saker också.
Vi skickar ju ganska ofta skärmdumpar till varandra som efterföljs av olika typer av bölande smileys.
Mm. Det är så fint. Men får jag säga en sak som jag kom på nu?
Ja.
Och det är ju, jag skulle vilja, i mängden av mejl och meddelanden som vi får ju väldigt mycket fin feedback och det är ju en sak som man blir stolt över. Men det jag nog känner mig allra mest stolt över i liksom den, på det sättet, det är ju de här människorna som skriver att de har fått en större förståelse för polisen och faktiskt att många också har blivit botad sin polisrädsla.
Mm.
Det är någonting som jag verkligen känner stolthet över, det måste jag säga. Mm. Du då, Lena, kan du picka ut en enskild sak?
Jag kom på den här frågan till dig av den enkla att den slog mig själv igår, för jag blev intervjuad för en tidning som ska publiceras någon gång framöver här. Och då var det en sån liten faktaruta om Lena.
Ja.
Och då fick jag just frågan, vad brinner du mest för? Mm. Och det är lätt att säga, för det är så spretigt, men det är rätt lätt att säga då, kvinnofrid, barn, och du vet, de vanliga. Men så kom jag på så här, paraplyet, som jag nog är som mest stolt för i den här podden, det är att vi ibland har kallats för folkbildare.
Mm.
Och det var ett sånt där begrepp som jag fick också när jag vann det här Q-net-priset i år. En kvinna inom säkerhetsbranschen. Men alltså att podden har täppt igen ett hål av folkbildning. Döda myter, lär ut saker att det inte är så krångligt och svårt. Och saker som då vi läser i flöden. Att men gud, jag har börjat tänka helt annorlunda med hur min hjärna funkar. Eller nu förstår jag det här, att jag har rätt mot min arbete. Det kan vara vad som helst. Så att jag säger nog den. Att ja, fan men det är ju fett att vi får bara sprida lite vett.
Ja, ja men det är ju, svett, det är ju hedervärt, ja. Verkligen.
Mm.
Jag håller med.
Men och avsnitt 100, hade det inte varit så att alla sitter inlåsta i sina egna hem, så hade ju vi firat av avsnitt 100 med en hejdundrandes jävla livepodd på typ cirkus eller något.
Ja, det hade vi gjort.
Mm. Nu blev det inte så.
Nej.
Nu sitter jag och knaprar på ett digestivkex och dricker vatten.
Ja, men det kommer ju en 150 och det kommer ju en 200-årsdag också. Så att det är inte för sent.
Det kommer komma en livepodd där vi ska göra kriminaltekniska undersökningar på scenen. Vi ska göra spangrejer.
Mm.
Vi har ganska mycket feta planer.
Alltså det kommer bli en sån jädra rolig grej. Mm. Ja, vi har mycket att se fram emot. Och det är ju det, alltså det har ju slagit mig flera gånger. Att det är ju som ett kinderägg varje dag att driva den här podden. Alltså nästan varje dag så möts vi av liksom positiva tillrop. Vi får förfrågningar som är otroligt roliga och ärofyllda. Mm. Alltså vi växer ju som människor, vi växer som poddare. Men vi får ju också uppleva så enormt många roliga saker som vi hade gått miste om vi inte hade hoppat på tåget liksom.
Mm.
Och det tycker jag är så jäkla kul.
Det är ett roligt jävla tåg att vara på.
Ja, det är det.
Och för att fira avsnitt 100 nu vart det lite memory lane, men det kommer bli en lång jävla spaning.
Ja, det får
så att
det
ni
bli
som
då
tror att ni ska hinna med det här avsnittet inne på ICA eller någon annan mataffär, ni kan glömma det. Det kommer bli lång spaning.
Ja.
Är vi beredda eller?
Ja, vi kör tycker jag.
Vi kör.
Jag ska be att få gratulera mig själv som kommer in här på 100:e plats i podden. Det känns fint att kunna spana en dag som denna. Och det är inte bara en spaning det här jubileumsavsnittet. Nej, det är en utmaning till både er och lyssnarna. Och jag kallar den här utmaningen Sälj dina klackskor. Eller för den som inga klackskor bär, Sälj dina lågskor. Klackskon är i utmaningen symbol för ett mycket större fenomen. Alla begränsande faktorer i livet. Mm. En klacksko kan vara fin. Den kan skänka bäraren en välformad vad. Men den kommer också att innebära begränsningar. Delvis uppenbara, delvis osynliga. Det är uppenbart att en klackskobärare kommer att försöka undvika att gå i lerpölar eller kuta efter bussen. Eller kanske i förlängningen inte vara utomhus särskilt mycket alls. Men det är också möjligt att en klackskobärare omedvetet och på ett djupare plan styr sina steg dit skorna för hen. In i olika rum och ut ur andra. En fin sko, som den metafor de här skorna nu är, den kan vara så fin att den tar klivet över till huvudkontoret och börjar möblera om i hjärnan på bäraren. Och plötsligt så är jag inte längre en person som hoppar i lerpölar, oavsett skodon. Jag hyser en djup aversion mot livets begränsande faktorer. Jag vantrivs starkt om jag känner mig begränsad. Jag strävar var dag efter mottot Lose your limits. Och min begränsometer är finkalibrerad. Så här följer en lista med exempel på hinder som jag har gjort mig av med. Chef, arbetstider, kontor, hårda byxor, smink, utom när jag får feeling och tycker det är bara jättekul, tajta plagg överhuvudtaget, kläder som inte får bli smutsiga eller inte kan tumlas, för liten bostadsyta, uppfattningen om att mitt hem måste vara städat, samboende människor, för få verktyg, olika dieter, uppfattningen om att jag inte gillar färgen rosa, uppfattningen om att jag är dålig på att lära mig saker, och så vidare och så vidare. Vilka begränsande ok har ni burit runt på? Och vilka bär ni fortfarande och kan ta och bara droppa som en bakad potatis? Handsken är kastad.
Herregud, Meta, vilket geni hon är.
Mm.
Klackskor. Alltså, jag blir lite full i skratt. Vet du, kan du något om historien om klackskor?
Nej. Jag tänkte säga ja, men jag tänkte bara på Lill-Babs.
Ja, jag tänkte ju då en historia som sträcker sig lite längre bak än 40-talet.
Ja.
Nej, men alltså, klackskor fanns redan i antikens Egypten.
Mm.
Men nota bene, som man säger i branschen, inte på kvinnor företrädelsevis, nej, utan på män. Det tycker jag är lite lacho. Och då kan man ju fundera på varför då? Det verkar ju vara oerhört otympligt. Nej, men det var ju, dels så var det ju för att de ville ju synas mer. De skulle komma upp lite grann liksom.
Mm.
Men det hade ju också en praktisk betydelse, nämligen vid ridning. Kan du tänka?
Vad sa du nu?
vid ridning. Alltså, aha, att man skulle få bättre grepp i stigbygeln.
För att skänkla ordentligt.
Ja. Kan du försöka bara lite och föreställ dig hur det kan ha sett ut?
Jag ser framför mig de här personerna som sitter i viktiga rum i Storbritannien idag med de här lustiga perukerna. Jag ser dem framför mig och såna små mästerkattskor med ett spänne.
Oerhört roligt.
Nej, men jag tänkte en sak som hon sa. Nu känner jag ju Meta väldigt väl. Mm. Men den här, hennes egen uppfattning om att hon inte tycker om rosa. Det ledde ju till att det här, på hennes förra tomt så hade hon en väldig massa blommor. Du vet ju hon odlar en väldig massa färg. Men hon hade bara bestämt sig för att hon inte tycker om rosa.
Jaha.
Men sen så har hon då uppenbarligen kommit över den begränsningen. Och har helt ljuvliga rosa blommor i sin trädgård nu. Hon hade bara bestämt sig att jag är en person som inte tycker om rosa. Och det begränsar ju då hennes odlingar.
Ja, men det får mig också fundera lite grann så här, hur är det verkligen en begränsning? Alltså, är det ett nödvändigt ont verkligen att tycka om rosa växter och blommor?
Det är väl inget ont om man gör det. Hon gör ju det. Hon tycker om rosa, så att begränsningen var ju att hon inte hade saker runt omkring sig som hon tycker är fina. Bara för att hon såg sig inte som en person som tycker om rosa.
Mm,
hon
förstår.
Kan vara lite jävlig. Ibland när vi sköter nästan all vår korrespondens via olika typer av skrivmedier.
Ja.
Ja, eftersom jag inte pratar i telefon.
Ja.
Men hon är så jävla jobbig ibland. Ibland kan man ju då var bestämd i någon åsikt. Det kan vara att man pratar om någon eller något fenomen eller någonting. Mm. Då kan hon skriva så här. Men kan du inte bara tycka tvärtom?
Ja.
Alltså kan du inte bara... Och den har... Alltså där har du något.
Ja. Fast vadå? Det är ju som att säga så här. Men sluta bara tycka om kaffe.
Men alltså den har inte något. Jag vet att nu, det här blir en filosofisk slash hubba-bubba
krock.
Men det är en så här, jag kan minnas själv när man gick i skolan och bara hade bestämt sig för att man tyckte maten var äcklig eller att fysik var tråkigt eller så vidare.
Mm.
Man ska absolut inte glömma vanans makt och tankens kraft.
Det ska man
att
inte
säga så här, nej, från och med nu är jag en person som älskar fysik.
Mm.
Nej, men alltså bara den och sen så implementera det och så. Då blir, ta mig fan, fysik roligare än om man hela tiden går och säger jag är en person som inte tycker om fysik.
Ja, jag är helt med dig här.
Så då, frågan då, kan du inte bara tycka annorlunda? Tycka tvärtom, den är fan inte dum.
Nej, men det är som någon sa någon gång kring det här med att löpträna, till exempel.
Mm.
Att det är ju inte förrän hjärnan talar om för dig att det är astråkigt att springa som du börjar känna att du absolut inte kan springa mer än fram till den där lyktstolpen som ligger 7 meter framför dig.
Mm.
Och det stämmer ju verkligen.
Mm. Men saker, okej, begränsningar. Saker som du, eller uppfattningar som du har haft om dig själv då, och gått och burit på som har begränsat dig, som du har gjort dig av med? Har du några sådana?
Ja, men jag tänker inte bara att det är uppfattningar. Jag tänker också att det är, liksom, kan vara fråga om praktiska saker och spörsmål. Faktiskt. Mm. Alltså klackskorna har jag för länge sedan slängt åt helvete, för de var en klar begränsning för mig, eftersom när jag har två kraftigt artroskadade knäleder så har klackskor aldrig varit en bra grej för mig. Så Nej. Det är Sköna Marie som gäller.
Mm.
Och det... ja, men, och det här kan vi fnissa åt om vi vill. Men saken den, om man är 22 bast och vill gå på nattklubb, då är det inte så givet att man går ut till Sköna Marie.
Men vi är två mogna kvinnor.
Ja, fast det här var tidigt i min karriär som jag bestämmer för. Nej, men klackskor, sen har jag gjort några frånsteg några gånger på bröllop och så. Men alltså, de har bokstavligen tagit rykt för mig. Men alltså, ja, men ska vi börja med uppfattningar då? För det som slår mig är ju då som sagt lite så här mer praktiskt inriktade saker. Men uppfattningar, ja, alltså... Det är ju några som jag har fimpat och några som jag försöker, liksom, som jag jobbar lite mer långsiktigt med, om man kan säga så. Till exempel den här uppfattningen att man inte kan misslyckas. Det har ju varit en sån här käpphäst för mig. Jag har haft svårt för att misslyckas. Jag blir bättre med åren och jag försöker jobba med att liksom ändra den här uppfattningen om mig själv. En annan sån här uppfattning som faktiskt du har hjälpt mig väldigt mycket att ändra. Det är uppfattningen att jag måste ha godkänt liksom från alla i min omgivning om att det jag ämnar göra är en bra grej att göra. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså att det måste finnas någon slags sanktion ifrån den stora massan att ja, men det där tror jag kan vara en bra grej att ge sig in på eller inte. För att så har jag också varit lite begränsad historiskt.
Jag har varit så provocerad av det.
Ja.
Alltså just för att man står bredvid och ser hur mycket en person som man tycker så genuint mycket om blir i sin genialitet så jävla begränsad av att söka bekräftelse att det måste vidimeras i alla instanser.
Jag kan förstå det, för att det är ju, inte minst är det ju begränsande för mig själv.
Ja, men exakt, det är det jag menar. Men du har gjort en sån jävla resa där.
Alltså jag har gjort en sån jävla resa och det beror väldigt mycket på ett tätt umgänge med Lena Ljungdahl. Jag har några såna här exempel historiskt där jag liksom har överraskat mig själv, men där det ändå inte liksom har räckt riktigt som fullständigt utplåna begränsningen. Till exempel när jag bytte yrkesbana, när jag talade om för omgivningen att jag hade sökt polisskolan och då jobbade på en tandläkarmottagning med hygglig framgång. Det kom ju som en fullständig chock för min omgivning och det var väldigt många som hade synpunkter kring det här och tyckte det var idiotiskt, rent ut sagt. Och det var liksom mitt första lite så här trevande steg att nej, vad fan, jag körde med lite fuck it all mentalitet, det ska väl ni skita i, och blir det här inte bra då får jag liksom gå tillbaka. Men ja, och jag har blivit bättre och mycket är tack vare dig. Jag har upptäckt att jag behöver ju inte ha ett approval liksom från människor runt omkring mig. Det blir ju bra ändå. Det behövs ju liksom inte.
Framförallt så kan man också vara genuint ointresserad av vad andra människor tycker om det.
Ja, och jag vet inte egentligen om det här bottnar i någon klen självkänsla. Eller, jag vet inte vad det kommer av det här behovet. Heller riktigt. Det vet jag. Det handlar väl egentligen om prestationer, återigen. Ja. Är det inte det?
Ja, det är klart det.
Att man ska prestera på ett bra sätt, liksom. Något som
att du värderar dig själv i dina prestationer.
Ja, exakt. Sen är det väl... Har också historiskt känt mig begränsad av... alltså det här är svårt. För det här är både begränsning och samtidigt så kan det vara något som också har skänkt mig mycket. Men att jag har varit den här personen som människor nästan alltid har vänt sig till. För råd och dåd, för att gråta ut, för att få praktisk hjälp eller whatever liksom.
Mm.
Och det i kombination med en total oförmåga att säga nej har ju inneburit begränsningen för mig i avseendet att jag prioriterar fel saker. Förstår du vad jag menar?
Jo, jag förstår precis. Jag har ju ett par gånger när folk frågar, kan inte göra det här och det skulle vara så... Och såna här mejl som kommer till oss som påbörjat med så här, det skulle betyda så oerhört mycket för... Alltså alla mejl som börjar så, då behöver jag ju skriva till dig. Ja. Anna, glöm nu inte att vi är inte en jävla välgörenhetsorganisation.
Jag vet.
Du hamnar inte på ett finare ställe här efter. För att du slår knut. För jag ser vad du gör i slutändan. Nej, då har du inte sovit, inte ätit, inte skitit och inte umgått med din familj.
Nej,
för att du har
hjälpt
en massa okända människor med saker som skulle betyda så mycket för dem.
Ja.
Mm?
Nej, så att, och sen en sista grej, det är att, och det är väl inte så mycket en uppfattning, utan det är mer att jag har bestämt mig för att inte ägna en millisekund till energitjuvar. Jag har omgivits historiskt av en och annan energitjuv som jag har insett bara tar så mycket energi från mig själv. Så att där har jag liksom aktivt bestämt mig för nej, inget krut på dessa element. Vad har du för sån här, om vi pratar uppfattningar nu då, som...
Alltså saker som jag redan har gjort mig av med.
Mm.
Och det kommer kanske inte som någon chock för dig eller någon annan. Men uppfattningen om att jag måste säga ja. Och det här kanske folk tänker, har du någonsin haft den? Som den extremt finkalibrerade motvalskärringen jag är. Så ja, jag har faktiskt också haft den. Och jag måste säga att det finns ett före och efter i min tidsepok. Och det har vi pratat om tidigare. Men att vad livet kan göra med en. Men den är ju gone, kan jag säga. Och uppfattningen om att perfekt skulle vara någonting positivt. Att perfekt är lika med positivt. För mig, det här har vi pratat om i det här good enough, 70, det nya, 100 och så vidare. Jag lyssnade på en intervju med vår nya handbollslandslagscoach. Och då var essensen alltså att om man påviglar varje spel att du måste vara perfekt i alla lägen. Annars är du inte bra. Det kommer bara begränsa dem, för då kommer de inte våga ta den här modiga passningen eller gå på mål och så vidare. Så att satsa på att vara perfekt, samma sekund som du satsar på det så kommer du att begränsa dig själv. Vilket men gör hur, att det är inte ens att aima efter att vara perfekt, för då begränsar du någonting annat i kreativitet eller liksom vågan att drömma eller de här crazy-grejerna som oftast löser det svåra. De kommer aldrig komma om du hela tiden satsar på det perfekta.
Men hur lirar det med liksom det här att du ska visualisera dig själv som en vinnare, som att du slår den perfekta passen, sätter det här skottet i krysset?
Jag tror inte att det är ett motsatsförhållande att satsa på att måla upp en bild av mig själv. Det är ju så att skapa någon form av självbild och en god känsla. Men när du sitter på bänken som en helt ny, du har typ gjort en halv landskamp. Om du får känsla att nu förväntar jag mig och världen och du också. Du måste, när du skjuter mot mål, då måste det vara perfekt. Alltså det kommer ju bara göra att den här personen aldrig skjuter.
Jag fattar. Så
att och den uppfattningen av att perfekt skulle då automatiskt vara positivt, den har jag gjort mig av med. Jag har också på något konstigt sätt ganska mycket på slutet gjort mig av med uppfattningen om att jag är en person som behöver trygghet. Alltså jag har sett mig själv så här, ja men folk brukar säga, men jag är trygghetsknarkare. Kontrollfreak vet jag att jag inte är, det har jag aldrig varit. Men att jag har varit en person som har haft ganska stort behov av trygghet. Och jag har börjat inse nu, sen kan man ha gjort en resa, jag kanske har varit en sån person. Men jag inser nu att jag kanske inte behöver så mycket trygghet.
Men får jag fråga, vad snackar vi om? Alltså snackar vi ekonomisk trygghet eller det här att leva tillsammans med någon och ha någon nära rent fysiskt? Att inte sova ensam, att vad vet jag?
Ja, men jag tror att det är all of the above. Jag har ju gått från att vara statligt anställd till att vara anställd, heltidsanställd på ett företag, till att faktiskt, jag kommer ihåg när jag skulle starta eget, när folk bara, välkommen till friheten och otryggheten. Ja. Skrämmer mig inte.
Nej.
Trygghet är kopplat till relationer, kontakter och sådär.
Mm, mm.
Jag kanske, det är såklart att man behöver en grundtrygghet i sin liksom närmaste, men jag kanske är en person som nu har uppfattning att jag ännu mer behöver nerv och eld och spänst.
Ja, jag förstår.
Ja, än det förutsägbara.
Mm.
Den uppfattningen har nog ändrats.
Ja, jag förstår.
Sen har jag bytt uppfattning om att jag är en person som tycker städning är viktigt. Eller att jag har haft uppfattningen om att jag är en person som tycker om att ha städat.
Ja.
Det är också en... Alltså det är såklart att om jag kommer hem och det är helt nystädat i mitt hem, då kommer jag uppskatta det. Men jag uppskattar ju inte det mer än vad jag uppskattar att inte städa. Nej. Jag tycker det är skittråkigt att städa. Ja. Och jag mår inte tillräckligt dåligt av att ha stökigt för att faktiskt göra det. Vilket gör att det är ganska stökigt.
Men för här är jag med dig. Jag har också, det här är en uppfattning som gäller även för mig.
Mm.
Men för mig har den kommit till mig. Mer som ett resultat av att jag inte har tid att städa. Och jag har upptäckt att, ja, vad fan. Det är inte så tokigt ändå här hemma. Det ligger lite dammtussar här och där, men... Är det samma
men hade
för dig?
Du varit av uppfattningen att du mådde riktigt dåligt av att ha det stökigt, då hade du fortfarande lyckats prioritera upp det.
Tror du det? Ja, så kanske det är i och för sig. Ja.
Sen, den här tycker jag är lite intressant. Uppfattningen om att jag är en person som tycker inte att det är inte så noga med yta, jag är inte så fåfäng, jag tycker inte att det är så kul, som att det skulle vara lite så skamligt och fult.
Ja.
Den har jag helt gjort mig av med.
Mm.
Jag tycker att det är skitnice att ha schyssta naglar.
Uh-huh.
För då har jag levt mitt liv i gyttjan. De har brytits av. Jag har varit gymnast, inte fått ha långa naglar. Jag har polisat. Och, du vet, när man skjuter, det går inte att ha långa naglar och hålla på. Och nu helt plötsligt så kan jag gå och sätta mig och få naglarna fixade en gång i månaden. Och helt bytt uppfattning. Och bara konstatera att jag är en person som tycker det är fin. Alltså det är fett med fina naglar.
Ja, verkligen.
Och men alltså... jag är en person som också kan stå och ägna 35 minuter åt mitt eget ansikte innan jag går och lägger mig. Jag är en person av uppfattning, jag tycker det är skönt att syra och kladda och stå och titta. Och folk tänker, det tar så lång tid. Ja, men gör det inte då. Men jag är uppenbarligen en person som tycker att det är härligt.
Men alltså den här uppfattningen nu då, om att du tycker det är härligt att gå och fixa naglar. Och att du tidigare har, jag vet inte hur du uttryckte det, men att det skulle ha varit nästan lite skamfullt att tycka det. Handlar det om att just naglar och det här liksom yttre står i som bjärt kontrast till hur du är, alltså till det djup
kanske
som du har som person och det yrke du har valt att ägna dig åt? Eller för why not, säger jag.
Nej, men jag tror att det som har ändrats är nog att innan har jag tänkt att man är det ena eller det andra.
Mm-hmm.
Nu har jag uppfattningen om att man behöver inte välja. Jag kan både vara en jävligt rejäl, chåsfri, du vet, I don't care mentalitet person och dutta med en liten kräm där, även fast den inte hjälper. Fixa en liten tass där, bara för att jag tycker det är kul. Mm. Bli genuint skitglad för ett 500 kronors läppstift. Jag kan vara det och vara en person som helst går i underställ.
Mm.
Hela tiden.
Ja,
det är nog den uppfattningen som har förändrats.
Och där tror jag, där kanske du har tagit ett kliv närmare mig egentligen. För att jag har ju om man ska backa tillbaka till liksom... Ta polishögskolan till exempel.
Mm.
Där stack ju jag ut ganska mycket som den här som gärna skitade ner mig och kräla i lera om det krävdes och liksom stångade mig svettig och blodig på självskyddsmattan.
Ja.
Men samtidigt kom i en struken sidenblus och gärna en kjol till plugget. Det var jag ganska ensam om. Och det hade folk lite så här tankar om och tyckte var lite konstigt för att det var ju ingen annan som gjorde det.
Nej. En sista grej som jag har innan jag kommer till de här jobbiga, vad man har kvar att jobba med. Men jag har också sista året skulle jag säga, och du är en stor del av det här. Jag har gjort mig av med uppfattningen om att jag måste vara cementerad i en och samma yrkesroll.
Mm.
Och det här kommer mig till livs varenda gång jag ska svara på, när jag var då gäst i den här podden häromdagen, när man blir intervjuad, bara, vad har du för titel? Man bara, förut var det så lätt att säga, ja, jag är polis, jag är spanare. Ja. Eller, jag, nu är det så här, ja, alltså jag poddar, jag skriver en bok, jag håller på att dutta lite på Instagram, jag föreläser väl ibland, jag vet inte vad jag ska kalla mig för. De tänker så här, va? Vem är du?
Det är så jävla spretigt alltså.
Och jag tyckte att det var lite fult ett tag, att inte egentligen ha en och samma titel. Och framförallt har gjort en resa från att vara spanare, att hellre dö än att heta mitt eget namn på Facebook. Till att, som vi då, eftersom vi knyter väldigt bra kontakt med våra lyssnare, är ganska bjussig. Inte med mitt privata, utan liksom så. Och det kan jag se från mina före detta kollegor. Det är lite fult.
Ja. Ja, ja.
Sociala medier.
Ja, ja, ja.
Ska du verkligen vara med i tidningen? Och då har jag kommit på att de är missunnsamma. Avundsjuka.
Ja.
De kan inte ha kontroll över en och någonting annat skit som jag också då har bara skakat mig av.
Ja, men det där är ju också en gammal, någon slags gammal tradition och hävd som lever kvar. Man behöver inte vara i spaningsverksamhet för att märka av det där. Jag märker det ju också, såklart. Får man nämna några såna här begränsande faktorer som man har gjort sig av med av mer praktisk karaktär?
Ja, gärna, jag har en.
För just när det gäller praktiska saker, det här är ju ett direkt nedärvt arv från min far. Alltså att tänka att saker och ting ska vara praktiska. Det kan handla om allt ifrån hur du planerar liksom diskmaskinens position i relation till besticklådan när du ritar ett kök.
Okej, det är funktion till, före form.
Ja, vi snackar funktion. Jag älskar skiten alltså. Men då har jag fattat några beslut genom åren här. Bland annat så fanns det en tid i mitt liv när vi höll på att renovera oss till döds. Alltså, livet var bara en kamp med lacknafta och maskeringstejp ungefär.
Ja.
Och då till slut så fick jag nog och kände att det här går inte. Det här är inget liv att leva och hålla på så här. Nu skiter vi det här och köper ett nytt hus. Vi bygger ett nytt hus helt enkelt. Och i samma beslutsmoment så ingick ju beslutet att, eller insikten kanske, att jag behöver inte bo på 300 kvadrat plus 110 kvadratmeter källare. Nej. Jag behöver inte ha de ytorna. Det jag behöver är funktionell yta. Det vill säga,
jag trodde vi var på väg till att du har släppt det praktiska tänket och blivit estetiskt. Nej, du går ännu mer på funktion.
Ja.
Okej.
När vi då bestämde oss, då blev det, vi behöver så här många rum. Vi behöver yta för att det här tycker vi är kul, umgås med folk ibland. Ibland kommer det några hälsa på, då kan det vara bra att ha en liten yta för övernattande.
Ja, det har jag
varit. That's it. Alltså skit i det andra. Jag behöver inte ha ett sovrum som är 25 kvadrat och ha någon form av loungemöbel i som jag aldrig kommer sitta i, men som kommer att kräva att jag ändå lik förbannat håller på och dammar och dammsuger. Så att jag har liksom gjort mig av med begränsningen i avseendet stora ytor. Jag behöver inte ha mer än det jag har idag, helt enkelt.
Jag är ju mer kanske form före funktion. Mm. Alltså, är det här opraktiskt? Jajamän. Blir jag glad av det? Jajamän.
Ja, och sen åker
jag. Men också, till exempel praktiskt, det finns ju inte en pryl här hemma i köksituationen. Alltså, går det inte att diska den i diskmaskin, då är det inte värd att leva. Så folk må rynka på sin näsa hur mycket de vill när jag kastar in de svindyra kockknivarna i diskmaskinen.
Ja.
Men de får kämpa. De ska härdas och kämpa till de dör. Och när de har dött, då åker de ut. Och sen så får jag helt enkelt skaffa mig en ny.
Ja. Vad har vi med på mer praktiska saker? Alltså jag har ju erfarit många gånger problem med mitt IT-stöd, va? Här vill jag slå ett slag för
Mitt IT-stöd, är det en fysisk person? Eller är det, ja, det telefonnummer?
Det kan vara både hård och mjukvara, så att säga.
Okej, okej.
Ja, jag går numera aldrig på... Alltså jag går på det bästa när det gäller datorer. När jag köper en dator så ska det vara det snabbaste med längsta batteritiden som är robust och som klarar liksom hög belastning.
Det ska alltså vara robust. Bra. Ja. Alltså robust är, det är mitt hatord.
Nej, det är mitt älskord.
Robust ringskydd, sa ju en säkerhetskonsult som jag känner. Det måste vara ett robust ringskydd och jag tänkte ju bara på analmuskeln.
Ringmuskeln.
Ja. Ja, vi måste säga till våra klienter att de ska skaffa sig ett robust ringskydd. Ja, men vad fan säger jag? Det kan vi väl inte hålla på? Det får väl vara deras ensak.
Nej, men alltså sånt här som, förstår du, som saktar ner en i tillvaron eller som skapar återkommande problem.
Men det är bara människor att prata om. Det som ner mig i tillvaron och ger mig återkommande problem.
Nej, det kan
det
vara...
är ju homo fucking sapiens.
Ja, det, men det kan gott och väl vara prylar också. Häromdagen, häromdagen rök en vitlökspress. Den var så in i helvete jävla irriterande varenda gång den skulle delas och inte få sig ihop. Nej, ut med den där, köp en ny. Som funkar och som är praktisk.
En fråga nu när du säger att du alltid har det bästa. Är det också det dyraste? Eller gör du en sån här irriterande marknadsundersökning?
Ja, jag...
Råd och rön.
Jag gör ofta ett ganska bra förarbete, ja. När det gäller just de här bitarna, sen är jag ju väldigt selektiv där. Andra saker går jag ju väldigt mycket på känsla. Så är det ju. Nej, men sen är det ju också saker som jag gjort mig av med som är tidsbelastande. Jag har precis nu sålt ett torp, till exempel. Det har varit en... I en del av mitt liv en härlig tillgång och tillflyktsplats. Men nu är det en begränsning för mig. Så att just, jag tänker att det här måste ju kunna ändras ganska mycket över tid. Liksom. Vad som är begränsande för mig idag som småbarnsmorsa och allt det där var ju kanske inte det för 10 år sedan och vice versa.
Nej.
Sen den kanske viktigaste förändringen vad gäller de här bitarna, det är ju faktiskt att jag har 2 härliga och feta stag i min rygg här inom en snar framtid som kommer att sluta begränsa mig. Ryggen kommer inte bli en begränsande faktor.
Gud, halleluja.
Så vi snackar även kroppsliga ingrepp.
Ja, visst. Ja, där känner jag. Ja, min åkomma som jag har, jag blir extremt begränsad av värme och stress. Det slår ju ut i alla fall en fjärdedel av min kropp rejält.
Just
och då har jag haft uppfattningen om mig själv att jag står över det. Det är en uppfattning jag har fått tvingas göra mig av med. Mm. Att jag bestämmer över kropphelvetet och inte tvärtom. Men det visar sig ganska ofta att så inte fallet. Och sen ligger man där och undrar vad som hände och så kommer man på att just det, jag har ju varit i värme eller varit stressad.
Men alltså där tycker jag du slår huvudet på spiken. Mm. Mycket av det här, om man ska koka ner allt det här som vi nu har pratat om, så handlar det ju om att man tar kontroll över sitt liv. Eller hur? Man tar kommando över sitt liv och bestämmer sig för så här vill jag leva mitt liv.
Då kommer jag komma in på mina jobbiga punkter då. Det jag har kvar. Ska jag fråga dig först eller? Eller har du, tycker du att du redan har uttömt det?
Jag har ju varit in lite grann på att vissa är liksom under utveckling.
Ja.
Det som jag kan jobba vidare på, som vi kan prata om lite grann vid nästa utvecklingssamtal och där du också faktiskt haft en stor roll, tycker jag, för mig, det är ju uppfattningen att jag inte kan eller inte borde.
Mm.
Och att jag måste ta hänsyn till någon form av jante.
Mm.
Det där är ju något som jag jobbar aktivt med. Och där har ju du också en faktiskt väldigt stor roll i att jag... Ja, men jag tycker att jag blir bättre på att tycka att jag kan skita i vad andra säger och tycker och köra på och sådär.
Mm. Ja, det gör det inte mindre charmant.
Ja.
Men jag satt och funderade här i en fåtölj hemma hos Meta. Så vad har jag kvar då? För att jag har kommit en bit på väg.
Mm.
Men jag har fortfarande en irriterande stor portion i mig, trots allt det redan har sagt att jag gjort mig av med.
Mm.
Med att jag behöver behaga andra. Det kan man inte tro.
Det
mig.
Här kommer lite som en överraskning för mig, ja, måste jag säga.
Men det är för att jag väldigt sällan är bjussig personligt.
Är det för att du aldrig vill är det för att du aldrig behagar mig? Är det exakt.
Resist!
Nej, men vänta. Nej, nu. Men det här får du utveckla lite grann.
Ja. Alltså frågan, vad vill jag?
Mm.
Och nu kommer vi till när det liksom stöts och nöts. Annars så kan jag skita lite i det. Men det här med... att det kan klia lite i mig, så här, det här hade varit bra för min son och det där med vill familjen det här eller släkten det här eller jobbet sådär. Och så, då kan jag ibland komma hem på kvällen och känna så här, fan det där varit inte bra. Nu har jag liksom slagit knut på mig själv här för att behaga andra. Och det är ju också en fin grej att vilja göra det. Men det är,
ja, men en nödvändig
grej. Jag är inte framme.
Nej, men är det inte också en nödvändig grej att göra? I alla fall som morsa är det väl det?
Jo. Jag aimar ju inte för att bli en full fjädrad douchebag. Det är inte dit jag tänker att jag ska vandra.
Nej, men jag menar, det är ju en omöjlig ekvation ibland.
Ja, men okej, jag kan dra ett exempel. Eller bara så här, i enkelhet. Säg att man skulle gå ett litet större gäng och göra någonting.
Uh-huh.
Så fort det är fler personer och det ska göras någonting och det är massa olika viljor, lägger Ljungdahl sig alltid platt.
Alltid. Ja,
vilket gör att jag får inte ut någonting av lite större sociala sammanhang. Men... eftersom jag bara alltid bara viker ner mig för att jag tycker att det är så oerhört påfrestande med mycket folk. Så att jag åker bara med och säger, gör vad ni vill. Ja, men då slutar det med att man går till ett ställe där det finns bara 3 tons köttbitar. Det går toppen, säger jag då.
Det för kan man väl inte göra? Om man har med sig någon som inte äter kött.
Nej, men då säger jag inte ens det. I de där fallen så viker jag mig platt på dir. Vet inte varför, men det är en resa jag får göra.
Men får jag fråga då, hur blir effekten i dig? Sitter du då där vid middagsbordet och är lite sur ändå, eller?
Nej, det begränsar mig så tillvida att när jag får förfrågningar om att göra saker så tackar jag väldigt ofta nej. För att jag vet att det är för påfrestande.
Ja.
Nummer 2 är... uppfattningen om att jag är jävligt viktig för andras välmående. Att jag bär ansvar för andras välmående.
Mm.
Jag får jobba aktivt med känslan att var och en som är vuxen, alltså inte mitt barn, men var och en vuxen person är fan själv ansvarig för sin egen lycka och välmående. Och det är inte mitt jobb.
Mm.
Det är någonting som...
Men det tangerar ju lite det jag var inne på också ju.
Mm.
Faktiskt.
Och den sista och kanske den absolut viktigaste grejen som jag jobbar med, som kanske begränsar mig mest, det är uppfattningen om att jag är energiförsörjningschef i alla sammanhang. Det eviga, förbannade jävla loket.
Jag skriver under på dir på den här. Ja.
Det där måste jag sluta upp med. Och då, det ligger i mig ganska... naturligt. Jag är snabbtänkt, jag är en organisatör, jag är drivande och så vidare. Men att det också automatiskt är att jag är ansvarig. För det blir... alltså, jag minns det här ända från typ mellanstadiet. Har jag en bra dag, då har alla en bra dag. Om jag är sur, låg på energi, då faller hela jävla korthuset. Det spelar ingen roll om det är en familj eller en arbetsgrupp. Jag får inte ha en dålig dag på jobbet. För då faller allt. Eftersom jag av någon anledning är energiförsörjningschef. Men i alla sammanhang.
Problemet med den här typen av människor. Jag är ju faktiskt ganska lik dig på den här punkten. Det är ju att det föregås ju av en adaptionsprocess hos omgivningen också.
Ja.
Som lutar sig mot det här. Och tycker att det är såklart ganska bekvämt. Liksom. Ja. Så att här ligger ju ansvaret helt och fullt hos en själv.
Ja.
Så är det ju.
Ja, men alltså, jag är ju duktig på det. Och jag är ju också en person förmodligen som gillar det lite att vara loket. För att jag orkar inte sitta och åka godsvagn.
Nej, precis.
Men jag måste ändra uppfattningen om att jag ska vara chef för detta i alla sammanhang. För att det är också jävligt pressande att veta att jag kan inte ha en dålig dag på jobbet. Är vi en arbetsgrupp och Ljungdahl... mår som 7 svåra år.
Mm.
Då behöver folk inte gå dit en dag.
Nej.
Det måste jag sluta med.
Men sen det, resa. Det där är ju lättare sagt än gjort också. För jag har ju suttit i olika typer av möten och sammankomster. Och sen har jag aktivt tänkt så här att nu ska jag inte gå i bräschen för det här. Nu ska jag aktivt liksom luta mig tillbaka och verkligen se kreativiteten och energin hos andra.
Ja.
Men då blir det så här, är det ingen som har... Är det ingen som har några idéer här hur vi skulle kunna... Nej, det blir så... Och då, det går inte då.
Nej.
Alltså, jag kliver ju upp då i loket direkt.
Såklart.
För att jag orkar ju liksom inte själv heller se så här... vad ska jag säga?
Och när du dessutom vet lösningarna.
Ja!
Jag vet, och då är det också drivet som inte riktigt står ut med. För hade du inte gjort någonting gång efter annan så hade ju till slut någon annan växlat upp. Men man står inte heller ut med det.
Nej,
det där... Ja. Det får vi bara lägga ner.
Ja, det får vi göra.
Vi får jobba med det. Sen skulle jag vilja bara säga att viss expertis, alltså för att bli riktigt, 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 riktigt bra på någonting, det innebär ju automatiskt att man helst tar ett aktivt beslut att begränsa sig själv. Jag menar, ska du bli världens bästa Rubikskub-lösare?
Ja.
Nej, men alltså,
är du sugen?
Ska du bli super, super bäst på det, då kommer du behöva ägna 18 timmar per dygn på det.
Ja.
Men då skulle jag bara vilja... Eller så här, då begränsar man ju sig. För det finns ju helt enkelt inte tid över till någonting annat. Och då tar man ett aktivt beslut att nu begränsar jag mig skitmycket.
Mm.
För att bli extremt bra på bara en sak. Men det är väldigt få människor som behöver bli så extremt bra på bara en sak.
Mm.
Och framförallt så skulle jag vilja att folk... för upp det här på medvetande nivå. Att så här lever jag mitt liv och på det här sättet begränsar det mig och är det sättet jag vill göra det på.
Ja, men exakt. Det här att faktiskt ta kommando över sitt liv. Det är där det handlar om. Bra snack, Lena.
Ja, men verkligen. Jag är helt slut.
Ja, jag med.
Ja, men det är kul. Kul det spaning.
Det hade ju varit oerhört roligt att höra lite från våra lyssnare vad de har på det här. Undrar om inte det skulle startas en liten tråd på Facebook, kanske.
Mm.
Det vore kul att lyssna på andras begränsningar och hur man har löst dem.
Det kommer säkert Maria och Charlotte snå ihop när det här avsnittet sänds på måndag.
Det tror jag säkert.
Det blev en mega mastodont superduper spaning.
Men så ska det ju vara när man firar en 100-åring, eller hur?
Jag undrar, finns vi vid avsnitt 200? Alltså, vi finns som personer om inte någon av oss har dött. Men finns podden avsnitt 200?
Ja, alltså, som det känns idag så kan jag inte se något annat scenario än att vi gör det. Det är min övertygelse. Ja, det tror jag.
Ja, man ska se till att vi från början lovade varandra att vi håller på så länge vi tycker det är kul och så länge vi har något att säga och så länge folk vill lyssna. Då borde vi finnas vid 200, för vi har en lång jävla lista med prylar kvar.
Och snart är det torsdag, Lena. Vad ska vi bjussa på? På 101-årsdagen.
101-årsdagen, ja. Jag tänker att på torsdag, vi har ju varit inne mycket på så här makabra brott, vi har varit inne på styckmord, sånt där saker som kanske förhoppningsvis ligger ganska långt ifrån människor.
Mm-hmm.
På torsdag, då ska vi plocka in det närmare. Vi ska helt enkelt prata om brotten som vi alla begår.
Mm.
Kanske dagligen ibland.
Just det.
Och gränsdragning, alltså vad är... Jag har ju själv snattat kanske 100 gånger.
Mm.
Det kommer jag berätta om på torsdag. Det här med, får man gå mot röd gubbe, vad händer? Vad går gränsdragningen för brott?
Mm.
Kan man bli dömd för försök och förberedelse för saker som man inte ens vet är brott? Hade det uppsåt eller inte? Jag till exempel har ju suttit och kissat mitt på Styrmansgatan på fyllan någon gång. Var det ett brott eller inte?
Precis.
Och vad hade hänt om Farbror Blå hade kommit dit?
Ja, men det här blir ju superspännande. Jag tror att det kommer vara hög igenkänningsfaktor på ganska mycket av innehållet på torsdag för många.
Och om ni nu innan torsdag, för det här sänds ju på måndag, så om ni innan torsdag kommer på händelser som ni själva har gjort, ni behöver ju inte göra någon bikt här, men eller funderingar som ni har kring, är det här egentligen brottsligt? Mm. Så skicka dem till oss på Instagram.
Just det, på Ljungdahl och Ginghede.
Mm, direktmeddelande där, så ser vi er.
Eller mail kanske, ljungdahloginghede@gmail.com. Och jag tänker också, det kan också vara såna här lite knepiga funderingar kring vardagsjuridiken.
Mm.
Tankar som man har kring det. Skicka det också.
Vi får ju ganska ofta såna här, men vad händer om någon bryter sig in i mitt hem och min hund biter personen i skinkan? Blir jag skadeståndsskyldig? Och lite såna där saker som ofta dyker upp. Vi ska försöka ta det på torsdag.
Nej, det blir alla tiders. Och till dess får vi säga vad då?
Tills dess får ni få helt enkelt bara ha det så himla bra som ni bara kan.
Ja.
Och se till att skaffa er själva ett liv där ni begränsar er precis så mycket som ni vill bli begränsade av er själva.
Exakt. Det finns ingen facit så länge ni skippar klackskorna.
Ja. Ha det gott! Bye!
Bye! Bye.